klassikern. Göran Sommardal lusomläser 1984, en roman av George Orwell.
Why is hate less vital than love?
I don't know. Somehow you fail. Something will defeat you. Life will defeat you.
We control life.
Det är knappast förvånande att de återkommande teaterversionerna, liksom de minst två filmatiseringarna av George Orwells roman 1984, lägger tyngdpunkterna på de kroppsliga kvalen och den språkliga förbeningen.
Det är underbart med ordutplåning. Den stora minskningen sker ju i verb och adjektiv, men det finns hundratals substantiv som kan avskaffas lika bra. Det är inte bara synonymerna, det är också motsatserna. Vad finns det egentligen för berättigande för ett ord som helt enkelt bara betecknar en motsats till ett annat? Alla ord innehåller sin egen motsats ändå. Bra, till exempel. Om man har ordet bra, vad finns det då för behov av ett ord som dålig? Obra duger precis lika bra, eller bättre.
Ändå är smärtpunkten i romanen inte beskrivningen av hur den skräckslagna kroppen överväldigar själens motståndskrafter, utan snarare, och än värre, hur individen låter sig manipulera till att inte kunna föreställa sig någon annan utväg än som när den stukade hjälten Winston Smith sammanfattar sin mänskliga slutprodukt.
Han älskade storebror.
Om vi för ett par ögonblick bortser från dystopimatrisen och den politiska signalkaraktär som Orwells roman har tilldelats i den rättrådiga traditionen och ger oss i kast med själva stoffet, det ofrånkomliga erfarenhetsmaterial som George Orwell är hänvisad till när han år 1948, boken utkom 1949, ska gestalta sitt 1984. Då framträder bakom kulisserna en betydligt mindre blankpolerad antivärld. Läst som en vanlig roman, en historia vilken som helst om en man som inte tänder på sin fru och inte heller vice versa, som hatar sitt jobb som genomsnittlig tillrättaläggare av verkligheten, arkivarie, journalist, kommunikatör, talesman. Med begynnande orderbrock på vaderna och charmlöst gäddhäng på underarmarna. Som inmundigar smaklösa lunchmåltider i personalmatsalen där samtliga medarbetare håller övervakningskollegialt avstånd till varandra. Som tjänar ett taskigt och tvingas hålla till godo med smaklöst segergin och sin snålt tilltagna ranson segercigaretter. Och som bor i en sunken och lyhörd kvart i segerhuset. Och i hemlighet plitar på en desperat dagbok om världen som han försöker minnas den. Då är George Orwells roman 1984 en rätt träigt sammanfogad historia. När jag tar mig för med att lusomläsa George Orwells 1984 för att konstatera vad berättelsen kunde tänka säga om vår egen apokalyptiska, dystopiska samtid, så får jag istället syn på en hel del andra saker som den radikale kulturaristokraten hade i sin proletära ränsel. Sociala hierarkier var något som Orwell insupet med modersmjölken, och han iakttog sin egen inplacering med den parodiska precision som förefaller unikt brittisk. Lower upper middle class. I det strikta klassamhälle som förespeglar Orwell i 1984 tillhör 15% av befolkningen inre eller yttre partiet. De senare iförde partiets blåställ. I beskrivningen av det framtida samhället är det strängt taget bara de där 15% som är berörda av den fina dystopin. Alltså de som utsätts för den intellektuella omprogrammeringen. Medan de 85% som är proler, arbetare och svarar för den materiella produktionen. Enklast göds av öl, fotboll, simpel underhållning som music hall och idogt spel och dobbel.
Det var inte önskvärt att prolerna hade starka politiska känslor. Allt som krävdes av dem var en primitiv patriotism. Och även när de blev missnöjda, som det hände ibland, ledde deras missnöje ingen vart. För i avsaknad av helhetsåskådningen kunde de rikta in det bara på små enskilda olägenheter.
Winstons älskade Julia är någon sorts mekaniker vid berättarmaskinerna som förser dessa plebejer med en lagom hårdfört pornografisk litteratur som ska bidra till att hålla den fortfarande läskunniga underklassen kvar i lagom förnöjsamhet. Med noggrant inströdda känsloutbrott under återkommande iscensatta hatstunder och hatveckor. Som bäst kan de stadskvarter där massorna håller till väcka Winstons vaga minnen av ett luggslitet det var bättre förr. Med kyrkor inströdda i bebyggelsen och folkliga rim och ramsor som påminner om den svunna klockklangen, precis som dyrgriparna i den krimskramsaffär som den suspekt tillmötesgående Mr. Charrington förestår. Här hittar Winston det anteckningsblock som låter honom påbörja sin dagbok över den värld som flytt. Ändå står Winstons hopp om förändring just till dessa proler. De 85% som i sin blotta massa skulle kunna störta storebror i gruset. Men hans stora besvikelse gäller samma massa. I ty de 85% är allt för effektivt underhållna för att kunna organisera något verkligt motstånd. Den historia som de minns som mest före revolutionen är bara en sophög av minnen. Det är också den för alltid tillslutna framtiden som präglar det övergripande perspektivet i 1984. Kriget mellan de tre återstående hypermakterna pågår oavbrutet där ute. Det gör sig bara undantagsvis påmint i form av segerrapporter och avrättningar av krigsfångar, offentliga och skränigt välbesökta. Det är Oceanien där England, numera flygbas 1, ingår och befinner sig i ständig allians, ständigt krig med Eurasien och eller Ostasien. I verkligheten det ena efter det andra, men i den evigt retuscherade historien alltid de samma. Här någonstans börjar jag blasfemiskt skymta vårt eget här hemma. Flygbas 17. En plats där medier och myndigheter gör sitt omsorgsfulla bästa för att både förstärka och överrösta det hotfulla mullrandet från de pågående krigen. Alltsammans ackompanjerat av taktfasta melodifestivaler, glamorös skidåkning, tv-iscensatta bröllopsbesvär, patriotisk ishockey, gladiatoriserad fotbolling, skojfriska frågesporter och kändistäta säcklöpningar. I det sällskapet ter sig en Winston Smiths individuella frihetsångest som näst intill obefintlig. Det vill säga, som värst.
Jag älskar storebror.